Du lyssnar på Kärleken får ny kostym i vintagebutiken av Annie Darling i översättning av Annika Sundberg, inläst av mig, Emma Peters. Livet är en fest, så se till att klä upp dig. Audrey Hepburn. Tillägnas alla kvinnor som vet hur förvandlad man kan bli av en riktigt fin klänning. Del 1. Kapitlet. Efter en sträng vinter och en mycket blöt vår var det nu juni och helt klart sommar. Puh, vilken värmebölja, löd tidningsrubrikerna, illustrerade av foton av bikiniklädda unga kvinnor som tumlade runt i vågorna i Englands badorter, från Skegness till Southend. Det var något helt annat än Cressida Collins arbetsrum som låg i takvåningen ovanpå vintagebutiken i stadsdelen Primrose Hill i London. Det var ett mycket välförsett arbetsrum. Utmed hela den ena väggen stod höga hyllor som innehöll en regnbåge av olikfärgade trådrullar. Glasburkar och lådor med knappar och pärlor i alla möjliga storlekar och kulörer. Blixtlås, smyckesdetaljer, dekorationer, fjädrar, för att inte tala om tygrullarna. Trots att Cress inte sydde upp kläder utan bara lagade dem. Det kunde inte skada att ha några meter muslin eller sidenvoal i olika nyanser, från alabastervitt till mättat ljusgrått, till hands för de gånger hon ändrade brudklänningar. På de nedersta hyllplanen fanns ett litet bibliotek med referenslitteratur. Cress tänkte på böckerna som sina stilbiblar. Där trängdes titlar som 30-talet enligt Vogue och Haute Couturens guldålder och biografier över alla de stora brittiska modeskaparna. Alexander McQueen, Hardy Amis, Sandra Rhodes. Vid väggen mittemot hyllorna stod arbetsbänken med Cress symaskin och overlockmaskin. Det fanns en anslagstavla som var full av utrivna sidor och inspirationsbilder ur magasin, grovskisser av klänningar som hade blivit eller skulle bli ändrade, och så ett hundratal post-it-lappar. Alla lapparna var täckta av Cress handstil, som bara hon själv kunde tyda, trots att arbetsrummet i övrigt vittnade om hennes ordningssinne. Var sak på sin plats, det trodde Cress benhårt på. Just nu satt hon vid arbetsbänken på en hög pall, men hon skulle mycket hellre ha flyttat till den mjuka och mycket bekväma blå sammetsfåtöljen där hon oftast satt när hon sydde för hand. Men fåtöljen stod rakt under ett av de två takfönstren som släppte in solens obevekliga strålar. Inte konstigt att det kändes varmare i arbetsrummet än i Saharaöknen, trots att två fläktar stod på för fullt. Det betydde att Cress ofta tvingades ta paus eftersom hon blev svettig om händerna, och vintagekläder fick man inte svettas på. Hon gjorde några pillriga ändringar på en tunn och ömtålig festklänning från 50-talet, sydd i korallfärgat chanson-siden. Midjemåttet var 56 cm, men dessvärre hade dess nya ägarinna, en 17-årig flicka som skulle bära den på sin skolbal, ett midjemått på 61 cm. Med ett litet stönande rätade Cress på ryggen efter att ha suttit framåt böjd och sprättat upp en söm. Ljudet av höjda röster trängde igenom surret från fläktarna. Var hennes behov av något läskande större än hennes önskan att slippa bråk? Hon fortsatte att sprätta, men nu kunde hon inte tänka på något annat än den iskalla lightkolan som stod i kontorets kylskåp en trappa ner. Så kall att kondensdropparna skulle rinna ner för burken som Cress höll i sin svettiga hand. För trots fläktarna var hennes händer förfärligt fuktiga. Hon reste sig med ännu ett stönande. Hennes klänning hade klibbat fast mot baksidan av låren. Hon drog loss det fuktiga tyget och gick in i provrummet för att se sig i helfigurspegeln. Som hon hade misstänkt såg hon precis lika varm ut som hon kände sig. Hennes mörklockiga hår var så burrigt att det praktiskt taget bildade en trekant. Och även om hon hade blivit klädsamt brun i ansiktet efter de senaste veckornas sol, var hon nu röd och svettig.